Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT-telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
...80 000 människor som skriker, som har en partisk bild, som bestämt sig för att du är emot dem från början. Och där ska du navigera på den tunna tråden. Och min största dröm, att komma ut och att ingen kommer ihåg dig.
Han har bokstavligt talat haft hela världens ögon på sig. När Jonas Eriksson jobbade som fotbollsdomare var det ibland inför miljardpublik i tv och ibland helt utanför etern. Han har dömt såväl allsvenskan som VM och EM. Ja, han var vår superstjärna i branschen. Men så för 3 år sedan meddelade Eriksson att visselpipan skulle tystna för alltid. Och vad som föranledde det och hur tiden efteråt varit, det berättar han i sin alldeles nya bok Korthus. Men även i Värvet, där han också avslöjar hur han hamnade i SVTs entreprenörsprogram Draknästet. Här är Värvet avsnitt 491, gäst Jonas Eriksson.
Jag var ju på din release igår. Mm. Tack för inbjudan. Trevligt. Hade du trevligt?
Ja, men det hade jag. Ja. Det var kul. Det är lite mycket mingel. Man är kort med alla lite grann. Man försöker var lite trevlig med alla. Och folk har förhoppningsvis förståelse för att man hinner inte ta de långa diskussionerna. Men kul, bra blandning av folk. Mm. Allt från lite mediefolk till kompisar, till familj, till förlag, till någon artist och någon för detta statsminister och allt däremellan.
Exakt. Ja, det var väldigt, det var en illuster skara. Mm. Och innan jag glömmer bort det, jag har förvisso skrivit upp det också, men jag tänker att vi ändå skulle kunna börja med det, för Rickard Olsson sa nämligen, han var ju också där då. Mm. Och så sa han, jag har aldrig sett en så bra föreläsare som Jonas.
Oj.
Ja. Och så berättade han att du hade liksom fångat hela publiken på något sätt. Jag vet inte när du har föreläst i hans...
Jag har gjort det vid 2 tillfällen. En gång 2018 i februari för Eurocar på Bosön. Då var han konferenser och kände vi inte varandra speciellt mycket. Och sen en gång för Folkspel hösten 2018 eller 2019. Då jobbar han där som programledare för Bingolotto. Mm. Och nej, det var väldigt snälla ord. Men jag tycker det är kul att stå på scen och prata och försöka kommunicera med en publik och få dem att lyssna på det jag säger. Framförallt, jag menar, jag kan prata om fotboll och frisparkar och gula kort och det kommer vissa tycka är kul, men jag får ju bredda och prata om vad som händer på en fotbollsplan, hur folk jobbar i grupp och hur man bygger ett team och hur man står emot de krafterna som finns när man just ska ta de tuffa besluten.
Men för jag tänker mig så här, jag har ju aldrig riktigt fått till det där med föreläsningar och så, jag har verkligen försökt, men alltså, ja, det är väl det att det är för få som frågar, så jag har liksom inte riktigt kommit till skott.
Nej.
Men då har jag också känt så här, vad fan har jag att berätta för någon som de inte redan vet? Men det låter ju som att du då utifrån din värld berättar någonting även för folk som jobbar med bingolotter då. Mm,
exakt. Det finns en Cristiano Ronaldo på alla arbetsplatser. Aha. Hur hanterar man honom?
Okay.
Den här personen som aldrig är nöjd. Som högpresterar och som behöver uppmärksamhet och som hela tiden måste korrigeras, motiveras, inspireras. Sådana finns på alla arbetsplatser. Och jag har hanterat honom, den riktiga Cristiano Ronaldo, på planen. Inför 80 000 åskådare med den press och stress som det innebär. Och det där kan man föra över till vilken arbetsplats som helst. Vilken organisation, vilken grupp av människor som helst. Mm. Och sen häva armen i fotboll. Fotboll är ju, tycker jag, världens bästa sport. Lagsporten, man gör saker tillsammans. Hur funkar ett lag? Vad händer i Barcelona? Hur bygger de sitt lag? Hur byggde jag mitt lag för att klara av att hantera dem? Jag var ju chef för Zlatan, Messi och Ronaldo. Och de nycklarna tillsammans. Att prata om det och visualisera dem med bilder och med filmer och med ljud från matcherna. Det har lyckats paketera på det, jag tror, ett ganska bra sätt. Det är kul att göra. Och det bästa berömmet jag får, det är någon kommer fram efteråt att jag gillar inte fotboll. Men det här var jättebra. Mm. För många kommer in och säger, åh, en fotbollsdomare. Herregud, vad ska det här handla om? Och sänker man deras förväntningar. Så kan man kanske vara lite bättre än vad de trodde. Det är en otroligt kul känsla.
Ja. Gör du stora anpassningar då? Om du ska prata med försäkringsbolag eller liksom någon myndighet så...
Ja, men det är det. Jag är allergisk mot föreläsare som låter likadant om det är en mäklarbyrå eller ett försäkringsbolag eller om det är ett fackförbund. För vissa går ut och gör samma föreställning hela tiden. Det funkar inte, utan anpassa efter vad som gäller. Är man mäklare så gäller det att prata om hur man kommunicerar mot kunder, hur man jobbar på en visning. Prata om en visning. Prata om en försäljare som ringer cold calls till någon som vill ha någonting. Ja, men hur tänker man på då? Hur ska man lyssna på människan? Hur ska man ha för kroppsspråk om man står i en butik, Elgiganten, och försöker sälja en stereo eller en bakprodukt eller liknande? Mm. Så allt det där försöker jag anpassa efter vem det är. Därför gör jag inte så mycket föreläsningar längre, för jag vill kunna förbereda mig ordentligt och göra det noggrant. Sen blir det en snöboll det där. Du säger att du har inte fått så många frågor, du har inte gjort så många gånger. Men när du har gjort några stycken och så börjar det bli ett namn och säger, men Kristoffer Triumf gör det här bra. Då blir man rekommenderad av någon och sen så kommer man in i den där snurren. Den har ju varit väldigt stilla, den snurren, ska vi veta, under pandemin. Extremt stilla.
Just det.
Men den rullar igång nu på allvar. Mm. Alla vill träffas. Alla vill bli inspirerade. Och är man inne där och har gjort sig ett namn, då blir man snabbt tillfrågad igen.
Men har du tid då?
Ja, lite grann. Inte så mycket som jag skulle vilja. Jag tackar nej till alldeles för många. Jag är privilegierad att få många frågor, men kalendern är fullbokad och för 2022 vill jag ännu inte riktigt boka in så mycket. Jag vill se vad som händer.
Ja, det är inte riktigt, det är inte så det är. Det är ju någonting stort du ska göra nästa år som du inte kan prata om.
Ja, jag är inte säker att jag ska göra det. Inte säkert. Nej. Jag har inte bestämt ännu vilken väg jag ska ta. Ja. Men jag vill inte boka upp, för har man bokat upp, bokar du och jag ett möte 25 maj så kan jag ringa dig i februari. Du, vi tar den 24 eller 23 eller 22. Men en föreläsning, en grupp människor som samlas, som åker på en konferens till Tylösand, och jag lovar att jag ska vara där och de berättar, Jonas Eriksson ska föreläsa. Då kan inte jag dra mig ur. Det kommer sitta 100 personer som har förväntat sig mig och jag skriver på ett kontrakt. Mm. Och därför vill jag inte låsa in mig allt för mycket, så att jag hamnar i de där situationerna där jag är inlåst, inbokad, uppbokad och sen inte kan vara där.
Vad är det du gör på dagarna? Nu lanserar du bok, gissar
jag. Ja, nu lanserar jag bok och har gjort det ganska mycket. Jag har ju otroligt kul liv på så sätt att ingen dag är den andra lik. Det är nya ställen rent geografiskt, det är nya uppgifter, nya människor, nya sammanhang nästan varje dag. Det kan bli både splittrat, ofokuserat, absolut, men det är kul. Jag har gjort det för länge, haft ett sånt liv för att kunna gå tillbaka till ett jobb där man är 8-5 på samma ställe varje dag. Men jag jobbar med jag äger ju ett gäng gym- och hälsanläggningar ute i Sigtuna kommun tillsammans med Niklas Wikegård, hockeyprofilen. Mm. Det heter WE, efter vår efternamn, Wikegård och Eriksson. Vi öppnade en anläggning bara för att vi ville ha ett bra gym i Sigtuna där vi bor. Och sen gick det bra, vi blev utsedda till årets gym efter ett år och det var lönsamt. Och så fortsatte vi. Så nu har vi öppnat 4 anläggningar i kommunen. Paddel, crossfit, yoga, funktionell träning och ett vanligt gym. Mm. Och det där är så otroligt kul. Så dels lägger jag tid på det. Till en viss del, jag jobbar inte operationellt, men det händer så mycket och vi växer och mycket tankar på vad vi ska göra där. Sen har jag en del bolag jag investerat i.
Vad är det som är unikt med just ert gym?
För det första så bygger vi fantastiskt fina gym lokalmässigt. Om du jämför oss med de stora gymkedjorna så sticker vi ut. Vi är bättre material, bättre maskiner, renare, fräschare. Jag vågar lova att vi har trevligare personal. Vi har handdukar när man tränar, svetthanddukar. Det finns en känsla av lite mera premium. Vi är lite dyrare, tar lite mer betalt. Men vi har lyckats otroligt bra hitta en nisch, framförallt i Sigtuna kommun. Vi ska inte växa utanför det här. Det är vår kommun, det är där vi vill vara.
Ja, vad roligt. Men ska det bli fler då?
Nej, vi är just nu ganska nöjda. Vi har vuxit ganska rejält. Vi har vuxit i pandemin och det har inte varit lätt. Våra kära politiker sa, gå inte på gym och på krogen. De drog oss över en kam där. Och det där har ju såklart varit tufft. Men vi har ändå lyckats takta vidare och hålla vinst i företaget trots att vi har vuxit. Nu ska vi komma i kapp och öppna senaste paddelhallen för några veckor sedan. Och det räcker ganska bra att vi ligger med 4 anläggningar just nu. Det räcker bra.
Det var någon som sa att paddelgrejen är över, men det är den alltså inte i Sigtuna.
Paddelgrejen är inte över. Det är klart, man ska veta att den är lite mättad nu, absolut. Det som hände var under pandemin. Man fick ju inte resa utanför sin kommun, utanför sin region. Det är klart, då är du hemma. Men padden var öppen. Man fick aktivera sig. Alla jobbar hemma. Det var lätt att hitta 3 kompisar att lira med. Sen dess har det öppnat extremt många hallar och banor. Det kommer att bli en utrensning. Vissa kommer inte finnas kvar. Intresset för paddel finns där. Det gäller att ta hand om dem. Och det gäller att bygga bra anläggningar. Man vill inte åka till ett industriområde mitt i ingenstans. Där det luktar svettigt och omklädningsrummen är ofräsch. Utan man kommer att spela på bra anläggningar. Trevliga tror jag framöver. Och där har vi verkligen positionerat oss.
Mm. Ja, intressant. Och det här är ju roligt tycker jag. För att när jag nu läste din bok, Sanning med modifikation, som du vet, jag lyssnade på den med någon jättekonstig app som pratade. Ska vi bara kort demonstrera hur hon låter när hon läser?
Ja, men det är jätteroligt.
Ja, för hon var ju inte bra på det. Fast det är inte specifikt mot din bok, tror jag, utan jag tror att hon gör så här även med min. Nu ska vi få höra hur hon låter här.
Nästa slutspelsomgång av Europa League och Champions League hade lottats var jag inne flera gånger per dag i Fame för att se om vi fått någon match. Och en dag såg jag att 3 datum var skuggade i april.
Ja, du fattar. Så där har jag haft det de senaste dagarna.
Eller som Siri hör, uppläst av Siri ungefär.
Ja, precis. Det var prövande.
Jag förstår, jag. Man tappar lite grann av sammanhanget och punkteringen stämmer inte riktigt i hur man ska läsa. Men det, man tar sig igenom i alla fall.
Ja, det gjorde jag verkligen. Men det som är intressant med den här boken är ju att den är ju 99% fotboll. 99,3 skulle jag säga. Mm. Och de andra delarna av ditt liv, liksom, alltså till exempel vad din fru jobbar med, ingen aning. Mm. Vad jobbar din fru med?
Min fru är kommunikationskonsult.
Okej, okay. Spännande. Mm. Nej, men, och det är liksom som att du lite pliktskyldigt berättar om när du blev jätterik inför det här. Vad är, tolkar jag dig rätt? Alltså det där, du är inte så bekväm, eller du tycker inte att det är så roligt att prata om?
Oh, nej, men grejen att jag skrev 1,5 miljoner tecken. Det blev 500 000 i boken, så nästan en miljon tecken är borttaget. Vissa delar har jag skrivit betydligt mer om vissa saker. Men min redaktör och förlaget ville hålla det till en ganska mycket en fotbollsdomare Jonas Eriksson. Jag hade kunnat vika ut massa saker om mitt företagande. Jag har byggt företag och sålt det, men det blev ganska kort. Men för att svara på din fråga, jag kan inte säga att jag är less. Det låter förmätet, men jag känner som att jag har pratat om det så många gånger i så många olika sammanhang. Så att jag tar inte upp det första jag gör. Mm. Men jag förstår att det finns ett medialt intresse. I utlandet när jag dömdes var det alltid the millionaire referee. Mm. Eftersom att det var så ovanligt att någon hade pengar och var domare. Domaren brukar någon som tjänar minst på banan. Och helt plötsligt var det någon som faktiskt tjänar mer eller lika mycket som spelarna.
Ja, kanske inte tjänade, men hade på banken.
Hade på banken, exakt. Ja. Exakt, tjänade mindre.
Men är du i någon mån liksom, eller så här, min analys av dig och ditt värv är ju att din passion låg i fotbollen, och det faktum att även om du verkar ha haft kul på jobbet under de åren som du jobbade med sportsrättigheter, så var det ju ändå liksom, fotbollen var din prioritet och att du då råkade kassa ut någonstans längs vägen, det var mer en lycklig slump. Eller?
Ja, en lycklig slump såklart. Lyckas man sälja ett bolag. Samtidigt så sålde vi bolaget två gånger. Så en slump var inte helt och hållet. Jag hade några fantastiska, duktiga människor med mig som byggde upp bolaget. Och herregud vad vi jobbade på vägen. Det var många timmars slit såklart för att bygga upp det. Hade jag lagt allt fokus på att döma fotboll hela tiden, så kanske jag inte hade blivit en bra fotbollsdomare. För jag tror att det är bra att man inte specialiseras för tid, utan lär sig av olika branscher. Jag blev en bra fotbollsdomare för jag var duktig vid ett förhandlingsbord. Mm. Jag blev en duktig förhandlare eftersom att jag var en bra fotbollsdomare. För att miljöerna är väldigt lika, men också helt olika. Vid ett förhandlingsbord har du ingen som kastar in grejer och skriker på det. Och 32 kameror som följer varje steg du tar. Så det är en helt annorlunda miljö. Men det fanns väldigt mycket. Man måste förbereda sig. Vara beredd på betydligt mer hårt jobb än vad man tror. Mm. Och i mitt fall när jag skrev boken, jag berättar lite grann om den världen, men jag fokuserar framförallt på fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Mm. Sen finns det ju hur mycket som helst jag skulle kunna skriva om mig själv, och det gjorde jag med redaktören. Så det här måste vi ta bort, det här måste vi ta bort och det här måste vi ta bort.
Men det faktum att du hade skrivit 1,5 miljon tecken, var det helt enkelt så att du skrev ner allt på något sätt?
Ja, nästan allt. Eftersom att jag känner att vad är intressant? Jag kan sitta här med dig eller en intervju eller skriva vad har format mig, vad har hjälpt mig på vägen, vad har gjort mig till fotbollsdomare? Sen så hittar vi de grejerna. Vad har gjort mig till den person som sen blev en fotbollsdomare? Och det är väl de grejerna som jag kanske lyfts fram i boken löpande. Sen kan man ibland tänka att det här borde förtjäna mer utrymme. Det här sekvenserna av mitt liv. Men vissa blev ju bara en rad, två rader. Mm. Ändå fick vi kämpa för att skulle få plats på de 349 sidorna som det blev till slut. Mm.
Har du haft kul?
Jätteroligt. Ja. Otroligt kul. Och otroligt jobbigt. Och otroligt känslosamt. Och otroligt frustrerande. Alltså det är en cocktail av känslor som man slänger in i en blandare och skakar runt. Och ena dagen är det, fy fan vad kul. Och nästa dag, åh herregud. Och en stress och en press. Du vet, du har själv gjort det. Man ska leverera. Ja, det här tar väl en dag. Och så sitter man en dag när det inte stämmer, när det inte funkar. Eller barnen är hemma sjuka eller det dyker upp någonting annat. Och så sitter man där sent på kvällen, så får man fly till klockan 00:30 på natten. Mm. Så ska man upp 6 på morgonen. Så, nej, men jag vill inte sluta. Och så sitter man fram till 3 och sen, ja, det där pusslet. Men kul och ett privilegium att gå igenom sitt liv. Jag tycker alla vi tittar ju framåt. Vad gör man nästa vecka, nästa månad, nästa år? Men att stanna upp någonstans i livet och titta bak. Vad har jag varit med om? Vad har format mig? Mm. Vilka händelser? Och jag har inte hittat alla svar. Men jag har hittat en del svar på vägen i alla fall som har hjälpt mig.
Mm. Nu nämnde du ju liksom att dina gym tar mycket tid, men också de investeringar du har gjort. Mm. Vill du berätta om dem? Skryt, varsågod.
Jag har ju hade förmånen att vara med i Draknästet nu.
Ja.
Vilket ju är ett fantastiskt program. Att inspirera folk till att bygga företag. Jag som har lyckats tjäna lite pengar, inspirera, kunna hjälpa till att bygga företag. Där har vi ju flera företag med otroligt duktigt, men ett företag, Red Locker, som jobbar med mensskydd, att det ska finnas tillgängligt överallt för alla. En sån självklarhet. Mm. Och jag har ingen insikt i mensbranschen, hur det funkar och skydd. Och jag sitter där och de här tjejerna, Lisa och Clara, gör en sån fantastiskt stark presentation. Och för mig är det så självklart, varför inte det där självklart? Varför finns det på alla skolor och arbetsplatser? Mm. Och där var det ju direkt att här vill jag investera. Här vill jag självklart vara med. Installera på våra gym, på våra hälsoanläggningar. Absolut att det ska finnas. På samma sätt som det finns toapapper på herrarnas toalett ska det finnas mensskydd på damernas toalett. Mm.
Men de ska ha toapapper också, tycker jag.
De ska ha toapapper också, såklart. Naturligtvis, i rättvisans namn. Ja, men det är ett fantastiskt företag. Och det jag verkligen kan känna att man kan hjälpa till att göra förändring.
Så det är inte bara ett spel för gallerierna, utan när ni säger att ni investerar och att ni ska engagera er i företagen, då gör ni verkligen
absolut,
det.
Absolut, så är det. Sen är det så att i alla bolag när vi gör det, i Draknästet och andra sammanhang som du såg på tv till exempel, så gör man en due diligence efteråt. Det är så att man tittar igenom företaget. Stämmer det här? Ni sa att ni hade 100 000 i försäljning. Är det 100 000? Ni sa att ni inte hade några skulder. Stämmer det? Ni sa att ni hade ett lager som var värt 1 miljon. Stämmer det? Man gör lite koll på det som är presenterat. Ofta stämmer det. Och då går man vidare exakt som i tv. Med samma investeringar. Ibland så stämmer det inte. Man glömmer bort någonting. Eller man slarvar i presentationen. Och då kanske det blir en mindre investering. Eller ingen investering. Mm. Men i vissa fall är det tvärtom. I vissa fall så är företaget bättre när man börjar titta på det. Och ett sånt företag heter Loopely som jobbar med kommunikation mot äldre. Tänk dig Doro-telefoner för de äldre, fast i digital form, i en app som du kan prata från dator eller från padda och mobiltelefon till dina äldre som har svårt att svara i telefon på FaceTime. Det företaget var så fantastiskt bra, fint och med duktigt management. Så där ökade jag och även andra investeringen jämfört med det som kommer till tv. Så det går åt båda vägarna. Men det är våra egna pengar. Mm. Det är som det går till på tv. De får 2 minuters pitch och 40 minuters frågor. Och sen måste vi bestämma oss. Mm. Så att det är verkligen så.
Jag hade tänkt att jag skulle pitcha några idéer för dig nu eftersom du är här. Men så blev jag blev liksom, jag testade en på Petter Stordalen och han snäste av mig så hårt så att jag fick lite dåligt självförtroende.
Det är inget bra, för jag menar, man kan säga nej och säga men det är inget bra, men att snäsa av...
Nej, det gjorde han inte.
Nej, bra.
Men vet vad han sa? Han sa att det han sa mellan raderna var att, för jag ville nämligen pitcha en segelbåt, och sen så påpekade han en ganska relevant grej, och det är ju att jag inte vet någonting om den branschen. Mm. Och det var väl det jag tog lite illa vid mig för det, men han hade ju rätt, ja. jag kan ingenting om det. Men så är det ju ganska, är du också en sån, har du varit liksom i livet en teoretisk entreprenör innan du faktiskt blev en på riktigt? Att man går och tänker på skit liksom, som man skulle kunna göra?
Det gör jag, och det tror jag nästan alla gör. Tror du inte det? Att alla sitter vid någon middag, man borde göra det här och det här är en bra tanke. Mm. Men det är klivet som folk måste ta. Börja fundera, diskutera, testa idén, jobba parallellt med sitt vanliga jobb, ta fram en prototyp, beställa hem någonting från Kina, prova. Idag är det så enkelt att starta en e-handelsshop om du ska jobba mot konsumenter. Det går ju att göra så mycket enklare idag. Jag är född i Luleå, uppvuxen på 80-talet. Det fanns ju inga egna företagare. Det fanns ju inga entreprenörer. Alla var anställda, alla jobbade. Idag är det ju en helt annan värld. Och att få folk att förverkliga sina idéer, prova sina vingar, att sitta med i sammanhanget kan inspirera folk att göra det är otroligt roligt. Och jag är jättetacksam att ha fått den chansen.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at AmFam.com.
products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente!
Nu då, så ska vi ändå prata lite grann om domaryrket, tänkte jag. För det din bok gjorde för mig, tror jag. För att jag har ju känt till dig i många, många år, trots då mitt bristande fotbollsintresse. Men det som hela ditt liv då i bokform har berättat för mig är hur otroligt komplicerat det är. Det fattar man ju inte, tycker jag.
Nej.
Alltså så här, förlåt bara, men bara det här med att man kan, att man kan vara bra på yrket. Mm. Jag förstår att om det är en domare som alltid står i vägen och dömer fel, att den kanske inte får så mycket jobb då. Men att det är så otroligt många aspekter av det.
Ja, det är så mycket med folk som bara tittar på fotboll och tänker att det kommer en domare. Han oftast kommer in och så åker han därifrån, och så är det en ny domare nästa vecka. Mm. Men det är en hel apparat bakom. Hur de betygsätts och coachas och tränas och utvärderas. Det är så mycket mer än vad man tror. Det var ett heltidsjobb. Folk undrar, ja, men förutom att döma fotboll, vad gör du då? 150 resdagar och tränade 6 gånger i veckan. Mm. Och när de frågar det, men det, alltså, det är ett heltidsjobb, men hur då? Så får man börja förklara hur mycket tid man lade ner. Man analyserar sina matcher och planerade och reste och turneringar och läger. Så det är otroligt mycket jobb.
Och alla dessa jävla kurser som du skrev.
Och alla dessa kurser och träningar. Träningar älskar jag. Kurserna var ju sega till slut. Mm. Och det var olika kurser för Svenska förbundet, för UEFA, för FIFA. Olika budskap och tester och mätningar och väg. Så det var otroligt mycket. Och jag tror att det är bra att folk får veta det. Att det är professionellt. Att det är elitidrottsmän. Man lägger ner så otroligt mycket tid. Också därför man blir glad när man lyckas. Men också besviken när man misslyckas. Mm.
För jag då, i min liksom naiva bild av vad det här yrket innebär, så var en av de första anteckningarna jag gjorde när jag förberedde den här intervjun var liksom, hur svårt kan det vara? Typ. Och du ska få svara på den frågan alldeles snart, men det är ett ord som återkommer, tycker jag, när du beskriver dig själv och andra fotbollsdomare som lyckas. Vet du vilket ord jag tänker på?
Nej.
Jo, det vet du.
Osynlighet?
Nej. Du pratar om självförtroende.
Ja, självförtroende, absolut. Mm. Ja.
Men om vi benar ut det då, för vi ska prata om självförtroendet, men hur svårt kan det vara?
Ja, det är ju helt omöjligt egentligen. 6000 kvadratmeter, 22 spelare. Alla gör allt för att fuska. Nu överdriver jag lite grann, men de flesta gör allt för att överdriva och simulera saker. Du ska alltid vara i rörelse, och allt du gör följs av 32 kameror och 8 superslomos. Allt du säger spelas in och din chef är när som helst lyssna på din kommunikation. Så du kan inte hitta på någon historia efterhand att ja, men jag sa eller jag tänkte. 80 000 människor som skriker, som har en partisk bild, som bestämt sig för att du är emot dem från början. Och där ska du navigera på den tunna, tunna, tunna tråden. Mm. Och min största dröm, att komma ut och att ingen kommer ihåg dig.
Mm.
Så svårt kan det vara.
Ja, det låter ju svårt.
Ja.
Men det här självförtroendet då, som ju du, tycker jag, när jag har sett dig på tv, verkligen utstrålar. Liksom. Att du tycker om att vara där. Och det här är min plats. Mm. Liksom, det är någon slags självklarhet i det ju.
Mm.
Är det för att du har gjort det 1000 gånger som du har det?
Det är en faktor. En annan att jag verkligen älskar det. Mm. Jag tycker det är så fruktansvärt roligt. Alltså man ser varenda match. Jag har gått igenom jättemånga matcher. Så fort jag går in till en match, bollen under armen, tar bollen från den här pelan, så är ett stort leende på min läppar. Det märks att fan vad kul jag tycker det är.
Mm.
Sen ler jag inte under matchen alltid, för det funkar inte om man blåser straff eller liknande. Men jag tycker det är så roligt och jag känner mig så trygg i det. Och jag vet att jag kommer göra ett bra jobb. För jag har tränat bra sen senast. Jag har liksom lagt pusselbiten och analyserat. Jag har världens bästa kollegor, Daniel och Mattias. Och liksom, det finns inga problem. Jag kommer att lösa det här.
Mm.
Och den känslan måste man gå in med. Om man går in till match och tänker, fan det är svårt det här. Och den här spelaren brukar fuska. Och de här publiken, de ogillar mig. Har du en uns av spricka i den självklarheten du har att gå ut och ta alla beslut rätt, då krackulerar du snabbt. Då börjar du fundera, oj gjorde jag rätt nu? Tänk om jag är fel? Och det här var säkert fel. Och då syns det på det. Då kommer du inte övertyga en enda person om att du har gjort rätt.
Men det verkar ju krångligt för att du liksom, ni har någon slags intercom-system. Mm. Vilka människor är det du hör i örat?
Det är mina kollegor.
Så det är 4 röster?
Det är 5 röster.
Okay.
2 assisterande domare, 2 straffområdesdomare och 1 fjärdedomare. Och de här pratar med mig konstant under matchen. Berätta vad som händer, vad som kommer att hända, vem jag ska se upp med. Och jag ställer frågor till dem och vi coachar varandra, vi peppar varandra, vi korrigerar varandra. Vi pratar förebyggande, vem vi ska jobba med. Så det är total kommunikation i ett öra. I andra örat tar jag de 22 spelarna och säg 70 000 åskådare. Och allt det här ska balansera samtidigt.
Så när du då liksom i en tveksam situation, du blåser av och du vet inte ifall det är straff eller är frispark liksom. Vad händer i ditt öra då?
Det som händer i mitt öra är att jag vill ha hjälp. Det var väldigt tydligt. Om ni har en uppfattning, ge mig uppfattningen.
Mm.
Och oftast tydliga kommandon, korta kommandon, upprepa kommandot. För man kan inte höra det en gång. Använd aldrig några negationer. Att säga, ingen varning. Mm. Och så hör jag bara varning. Då blir det gult kort. Okay. Ingen straff. Då kan det bli straff trots att det egentligen inte ska vara. Tydliga kommandon, vet vad man ska säga för någonting. Rådge mig. Sen är jag den som är pilot. Jag är högste chef. Den som ska landa planet, som tar beslutet. Men jag vill ha hjälp på vägen.
Mm.
Och där blir en balansgång mellan att ta in och lyssna på vad du tycker, vad du vill säga och hur säker jag är på det jag har sett. Och jag beskriver i boken, det finns tillfällen när jag blåser straff och sen när jag står på straffpunkten så ropar folk nej, 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 nej. Mardröm såklart.
Mm.
Och då gäller det att jag har gjort rätt.
Men har du liksom utrymme att ändra dig där?
Absolut att jag har.
Ja.
Men vägen fram dit ska vara så tydlig och jag ska veta att jag ska inte blåsa straff om jag inte är säker. Jag vet om vad jag har sett och då måste det vara, jag måste vara helt säker på att blåsa en straff. En straff blåser du inte på lite känsla att du eventuellt gissar.
Mm.
Hade jag däremot stått där med noll åsikt och min kollega ropar nej, 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 då hade jag sagt spela på.
Mm.
Så rådgivande funktion, absolut. Men någon måste ha ansvaret och våga ta det.
Men har du lagt upp bollen på straffpunkten och sen ångrat dig och bara, förlåt, det var frispark?
Nej, aldrig så långt. Aldrig så långt.
Men du hade kunnat göra det?
Jag hade kunnat göra det, absolut. Innan bollen är satt i spel igen så får man ändra beslutet.
Det måste ju ha varit lite av en befrielse. Men du hann knappt hålla på med VAR.
Ja, jag dömde 3 matcher på junior-VM 2017 i Korea med VAR.
Okay.
Fick aldrig ändra ett beslut på det sättet. Däremot så en situation som blev mål dömdes bort för offside en gång. Men det var liksom inte så att man fick ändra sen. För att då var instruktionen att man inte skulle vinka för offside för att prata rent tekniskt. Så att jag var med och provade. Och det är bra. Systemet har stora luckor, absolut. Men förebyggande syftet är bra. Mm. Tänk dig själv. Du kommer köra bil. Det blir 50. Och du ser en fartkamera. Vad gör du då?
Bromsar.
Ja. Det är exakt vad spelarna gör också.
Mm.
De tar inte de största riskerna. Man spelar inte tufft och fult. Och man är lite försiktig. För man vill ju inte bli ertappad av kameran när det kommer hem en bild i brevlådan och du har kört 65.
Mm.
Och du får böta eller bli avstängd.
Ja, jag fattar. Men såg du andra helt uppenbara grejer som du hade velat ändra med fotbollen?
Ja, det här förbannade fusket som ju jag blir tokig på. och som jag tror många människor blir galna på.
Vad menar du med fusk?
Ja, men det här fusket, ta till exempel Italien, Belgien, Immobile ligger i straffområdet, tar sig för huvudet eller foten och så blir det mål för Italien, och så fort det blir mål för Italien, då reser han sig upp och joggar bort till sina kompisar utan att ha ont.
Mm.
Det är ett fusk.
Okay.
Det är ett uppenbart fall. Om någon skjuter en boll i bröstet på dig och du tar det för ansiktet, då har du försökt fuska. Du försöker lura mig och säga att den här bollen tog faktiskt i ansiktet. Den typen av fusk som du och jag ser hemma i soffan, den måste man stoppa.
Mm.
Det är den som gör att man blir förbannad. Det är den som gör att man inte vill gå på fotboll. Det är den som gör att folk säger, men den här fuskande sporten, när vi har hjälpmedel till sådana uppenbara tydliga saker, ta bort det.
Mm.
Det är det som upprör folk. Framförallt de som bara ser på fotboll vid VM och EM och stora mästerskapen. Ah, det blir inte bättre. Fast man har hjälpmedel.
Men samtidigt så låter det ju, alltså, i din bok så är det ju ändå sådär att att du har fått order uppifrån om att inte gödsla med de gula korten, så att säga. Alltså i vissa fall då, antar jag.
Nej, men så är det. Det finns, det, varken FIFA eller UEFA vill stoppa det här. Man har försökt lite grann, men sen har man backat tillbaka. Nej, det ska vara tydliga filmningar. Det ska finnas ingen som helst tvekan om det hela. Det ska vara en spelare som lägger sig utan kontakt. Men spelarna är bra idag. De söker upp kontakt och lägger sig. De ser till att förstärka redan befintlig kontakt. Så det är någonting där som måste göras. Framförallt när vi har kameror och kan se allt det här. Bort med det fusket. En tackling som kan bli tuff, ja, men det är en sak. Men det här fusket, nej, jag kan inte acceptera det.
Gör alla spelare det här?
Absolut inte. Jag kan raljera och säga att 22 spelare fuskar, men så är det ju inte såklart. Men vissa lag, spelare, länder sätter det mer i system. Man utnyttjar. Många tycker att det är väl inga problem att fuska. Det är bara om domaren ertappar oss som det är ett problem.
Mm.
Jag tycker inte det. Jag tycker fusk, den moraliska kompassen måste vara att fusk är inte tillåtet i grunden. Man lär inte fuska, man försöker inte fuska. Där börjar det.
Mm. Du, det här med domaryrket, du får ju ofta frågan uppenbarligen vad du saknar med det. Och, liksom, och du, hela din bok handlar ju egentligen om att du saknar kickarna, så att säga. Men finns det någonstans i världen du inte har varit förut?
Ja, det finns ju såklart en del länder, men när jag har varit i alla kontinenter och dömt i princip över hela världen, sett så otroligt mycket. Många städer med dömning har varit in och ut. Man har sett två största sedvärdheterna, flygplatsen, fotbollsarena, hotell och äter den lokala maten. Men nej, det har varit en fantastisk resa. Komma från Luleå och älska att resa och få kicken av att resa och komma på nya ställen, packa en väska. Det är verkligen få förunnat att göra.
Mm. Det här nämns ju också i din bok, men vad känner du liksom kring det här med att du har varit borta så pass mycket från dina barn?
Det är ju jobbigt såklart. 120-150 resdagar per år. Varje sommar från 2012, förutom 2015. Hela tiden borta på helger, födelsedagar, midsommarafton, ja, allt där. Då kan man ju fråga sig vad jag har för relation med mina barn idag. Den är jättebra. Vi är jättetajta. Och de visste om att det fanns ett stopp på det här. När jag var 45, då skulle jag vara hemma mera. De har fått vara med, aldrig på uppdrag, men vi hittade alltid bra semesterlägen när vi åkte iväg och laddade batterierna. De har förstått tidigt att jag har ett speciellt jobb. Ett jobb som gör att jag måste resa. Men det är många andra föräldrar som gör.
Mm.
Journalister som reser bort, piloter, folk som veckopendlar, jobbar på andra ställen. Så att jag var privilegierad, jag kunde komma hem. De märkte att jag hade ett jobb som folk var intresserade av och nyfiken. Sånt tycker man är kul när man är yngre, att folk vill prata med pappa om jobbet. Och att det fanns en viss offentlighet i det hela. Men det har varit väldigt mycket dåligt samvete mellanåt. Aldrig från min fru eller från barnen, utan för att jag själv sticka iväg, var borta 7 veckor i sommaren. Åka 1 juni, komma hem 16 juli. Och svenska sommaren är inte så lång. Och sen ska man hem och så ska man maxa allt på 4 veckor. Mm. Samtidigt är man trött och vill liksom återhämta sig. Och man har absolut ingen lust att resa, men familjen vill resa för de har varit hemma. Och så är det bara åka iväg. Så det har varit en del dåligt samvete såklart, både för mig och mina kollegor, men jag har en fantastisk relation med dem idag och de fick vara med på releasefesten häromdagen och tycker det är kul att vara där och få träffa pappas kompisar, de han känner och på olika sätt har umgåtts med på vägen.
Mm. Så att du ångrar ingenting?
Alltså jag hävdar att det jag var tvungen att göra för att döma fotboll på den här nivån, jag säger inte att jag offrade någonting, men jag fick prioritera. Jag var tvungen att prioritera. Jag kunde inte vara med på midsommarafton. Jag kunde inte vara med på skolavslutningen. Jag var tvungen att vara borta på födelsedagar. För när kurser och matcher låg så jag kunde inte säga nej, jag kan inte vara där för min dotter fyller år. Eller jag vill fira midsommar. Va? Midsommar, tittar de. Vad är det för något? Så nej, svårt att ångra. Jag levde för att döma fotboll. Det var mitt yrke. Det var ett kall, ett värv, en dröm, en passion. Jag älskade det. Jag älskade min familj ännu mer. Hade jag tvingats välja hade jag valt min familj. Men så länge jag kunde navigera och tassa runt där, då gjorde jag det på bästa sätt under den tiden.
Mm. På den tiden du hade liksom två jobb innan, när du jobbade med alltså tv-rättigheter och så vidare. Var det före du hade barn?
Ja, det var parallellt. Vår äldsta dotter är född augusti 2005 och då jobbade jag som absolut mest. Jag dömde fotboll och jobbade med att sälja tv-rättigheter. Då vet jag inte hur många resdagar jag hade, men det var nog mer än 150. Och...
Ja, för du sålde, du var i Kina och sålde och ja, men, ena dagen. Och,
ja, det liksom... var helt galet. Jag hade ett schema som var, jag kan titta tillbaka på min kalender där. Det var Moskva 3 dagar hem, in på kontoret dagen efter, möte, långa dagar, hem, försöka träna. Och så på helgen upp till Sundsvall och döma allsvenskan. Sen tillbaka och sen iväg på mässa i Dubai och sen tillbaka till Råsunda. Och, ja, det var en tuff tid, herregud.
Hur tror du Greta kände för dig?
Ja, på den tiden så fanns ju inte de här orden som att man skulle tänka på klimatet allt för mycket. Nej, det var otroligt mycket. Vi flyttade till Sigtuna för att det är en fantastisk ställe. Mysigt, trevligt. Men framförallt för att det låg nära Arlanda var ju ingen nackdel.
Ja, men det är ju också topp 3 gulliga städer i stan, eller ja. I Sverige.
Ja, men den är fantastisk. Och tre människor som hälsar på varandra. Ja. Hej, hej. Mm. Hälsa någon här i Stockholm, det måste jag, vill du sälja något eller ungefär? Ja, jag trivs jättebra där.
Den där godisbutiken också.
Den är fin.
Den är otrolig.
Den är fin. Ja. För att inte prata om gymmet som ligger nästan bredvid.
Jaha, okej. Okay. Ja, är det där ligger? Ja, men då är jag med. Ja, vad härligt. Du, Lotta Schelin var här och pratade om, eller om det var Nilla Fischer, någon av dem hade i alla fall liksom, ja, men på banken då, så att de inte behövde jobba på 6 månader när karriären var över. Mm. Många liksom elitherrar, alltså har man varit ute i världen då har man ju mer än 6 månader. Men någonting som alla fotbollsspelare som slutar, eller kanske idrottsmän överlag, har problem med är ju så här, vad i helvete ska man göra nu då? Mm. Alltså 38 bast, ingen högre utbildning, alla kompisar har haft en sak i huvudet liksom. Och så har man, som du då, missat alla födelsedagar och bröllop och dop. Mm. Så att telefonen kanske inte ringer hela tiden liksom. För man har varit dålig på att vårda sina kompisar. Mm. Hur var det där för dig? För det, egentligen så var det väl exakt samma sak för dig?
Ja, och det var otäckt att ha gjort något i 31 års tid. Men i början av min karriär då följde kompisarna med upp till Sundsvall när man dömde fotboll. Så gick vi ut och festade en lördag kväll och hade kul. Och i vuxen ålder när man dömde fotboll på högsta nivå och de frågade, ja, men ska du med på det här och det här? Jag tackar alltid nej. För oftast var jag borta och var jag inte borta så ville jag vara hemma med familjen. Jag kunde inte komma hem från 3 dagar i Sofia i Bulgarien och sticka iväg på, med något med polarna på en gång. Så de slutade ju fråga mig till slut. Som man gör när någon inte kan. Det finns ju en viss gräns. Och det var typiskt då hösten 2018 när jag hade slutat och inte riktigt visste vad jag skulle göra. Det var som att stå i en korsning och så var det 10 vägar. Och jag visste vilken väg jag går in på. Så jag har aldrig gått här tidigare. En helt ny väg. Och det började med att jag ringde upp några kompisar som åkte till US Open på tennis i slutet på augusti. Så ringde de i början på augusti. Så vad ska ni göra? Ja, vi ska åka till US Open. Får jag följa med? Kan du? Vill du? Ja. Mm. Så jag drog med dem dit. Sen då jag såg YouTube i Madrid på deras Europa-premiär. Jag åkte och såg England mot Spanien på Wembley tillsammans med ett företag. Jag hade aldrig åkt dit privat, men sen sprang jag New York Marathon några veckor senare. Så jag satte full fart. Bara för att inte behöva sitta ner, sitta stilla och fundera på hur mycket jag saknar den där fotbollen som jag älskar så mycket. Det var full fart framåt på alla sätt. Och började umgås med kompisarna igen. Hade tid med dem. Jag försökte unna mig att göra saker som jag aldrig hade gjort. Gå på fester, bjuda hem folk på middagar och hålla löften om att komma till folk på middagar. Vara hemma på födelsedagar. Så det öppnade upp något helt nytt. Jag föreläste en del, vilket gav mig den här lilla kicken som man får av det med fotboll. Det är inte samma sak, men ändå. Folk applåderar när de går upp på en scen och de sitter och lyssnar och kanske nickar. Och kanske någon kommer säga, det var bra det här. Mm. Och så fick man den lilla kicken. Men det där är svårt. Jag tycker ju idag att jag har ett bättre liv. Jag har jättemycket kul. Jag är inte bara med boken med allt annat. Men
är inte det här självbedrägeri bara? Det är ju inte lika glammigt.
Nej, det är inte lika glammigt, men jag behöver inte det glammiga. Det är klart att det var kul med Zlatan, Messi, men åldersgränsen var 45. Det visste jag sedan jag började. Jag visste att 45 är det slut. Jag är 47 då, så att jag hade inte kunnat fortsätta. Jo, jag hade kunnat få dispens och fortsätta om jag hade velat något år till. Men det är inte så att man kan göra det här tills man är 67. Utan det är ju 45-46. Jag hade kunnat hålla på nu rent teoretiskt. Men allt det sagt så hade jag någonstans... Jag hade varit tvungen att ta ett beslut. Och det är därför som fotbollsspelare har ingen åldersgräns. De kan ju fortsätta utan slut. Mm. Det innebär att de skjuter upp det och väntar och väntar. För det är en identitetskris, det blir det. Man är fotbollsspelare, jag är fotbollsdomare. Vad ska jag göra nu? Vad är mitt nästa steg? Vad kan jag göra? Jag hade tur, jag hade min affärsbakgrund och jag hade jobbat för SVT. Jag lyckades hitta mina nya plattformar, men det är svårt. De här fotbollskillarna som har gjort sina pengar, de vill inte jobba 9-5. Mm. De vill inte ha den. De kanske inte vill träna ett lag heller, för då är det verkligen 9-5 och bussresor till mindre glamorösa orter att lägga ner. För du får inte börja träna Barcelona det första du gör.
Nej, och som, för det där var en fråga jag hade till Janne Andersson också. Och då, jag menar, den aspekten man kanske inte heller tänker på är att under spelarkarriären, om det är träning på Skytteholm, då är det ju 3 timmar. Men sen har de ju eftermiddagen ledig. Det har ju inte Janne Andersson.
Nej.
Tränaren får inte gå hem på det sättet.
Exakt. Mm.
Så det är ännu värre.
Så de spelare som hamnar där, jag säger till alla, när du är aktiv, möt människor, gå på sponsorträffar, försök förkovra, var lite nyfiken, spela inte bara Xbox och FIFA och häng med kompisen, utan titta utanför lite grann. För när du väl ska ut, spelar ingen roll om du har pengar. Pengar ger frihet och en trygghet, men det gör dig inte lycklig. Mm. Det finns många exempel på fotbollsspelare som har pengarna men saknar ett sammanhang. Vi behöver ju älska någon, bli älskad, vi behöver ett sammanhang. Något att längta till och något att längta efter och att någon som längtar efter att du ska komma. Allt det där sammanhanget, det måste man hitta. Och jag hittar det nu och jag vet att det är många fotbollsspelare som har svårt att hitta exakt det sammanhanget på olika sätt.
Mm. Och det tangerar en fråga som jag ville ställa till dig. För att när du var aktiv, du skriver i boken till exempel att ja, men helt enkelt att det är lite komplicerat med bekanta i fotbollsvärlden, för du kan inte hälsa på plan för då blir det någon jävig historia. Och jag antar att du kan ju inte heller sätta dig och ta en bärs med Ronaldinho efter matchen. Nej. Så att säga. För nej, det ser inte bra ut.
Nej, det är verkligen vattentäta skott. Aldrig hamnar i sammanhang. Om jag får en landslagströja av Portugals landslag, den kan jag aldrig ha på mig. Mm. Tänk om någon skulle säga att jag går och krattar i en Portugal-tröja. Då är jag Portugals supporter. Och aldrig hamna i sammanhang. Sitter jag och ser Arsenal spela på O'Leary till exempel. Jag kan inte jubla, jag håller inte på Arsenal. Men att jag skulle synas där och jubla. Alltså, verkligen aldrig kunna bli ifrågasatt på något sätt. Mm. Den är viktig och det är trovärdighet. Folk vill se konspirationsteorier. Folk vill söka saker. Där får man tänka efter vem man pratar med i vilket sammanhang.
Mm. Men det finns fotbollsklubbar som du faktiskt håller på?
Absolut, det är 2 stycken. IFK Luleå är den ena, min moderklubb. I botten av division 1, men nu kämpar jag mot ett nytt kontrakt här. Och, det har hjälpt mig otroligt mycket att ha ett fotbollslag som man håller på. Förstå hur arg man kan bli som supporter, hur glad man kan bli och frustrationen man kan känna mot en domare. Men jag byter inte lag. Det är mitt lag sedan jag var 5 år gammal. Det kommer alltid vara mitt lag. Och så Nottingham Forest.
Just det.
Som är championship under Premier League. Mm. Det var ju Europas bästa klubb 79-80. Men sen dess så har det väl... Ja, 80-talet var okej, vi har nått bra år på 90-talet. Men sen har det varit en tung vandring. Och någonstans, jag ska inte säga att det är härligt, men att ens favoritlag inte överlevererar och presterar, det är en balans i livet. När man tycker att det flyter på det mesta så går det alltid åt helvete i fotbollen på något sätt.
Mm. Men är det lite skönt nu då? För det finns ju uppenbarligen fotbollsspelare som du gillar, som du nu helt plötsligt oförblommerat kan umgås med, eller?
Mm.
Och det gör du också?
Ja, men, nej, inte så många fotbollsspelare. Men jag kan i alla fall snacka med dem och hänga med dem om jag skulle vilja. Men jag har ju mina vänner. Mina vänner från Luleå, barndomskompisar som jag fortfarande umgås med. Vi träffas regelbundet och hittar på roliga saker. Jag har mina kompisar som jag lärde känna i Stockholm på 90-talet.
Mm. Micke Svensson.
Micke Svensson, Vikingsson, Hammar och hela det gänget. Jag menar, du känner alla de där. Mm. De umgås jag med emellanåt. Jag har inte så mycket utrymme för att träffa så många nya människor.
Nej,
och det är inte att jag inte vill, men det är svårt att hinna med dem jag redan har. Men jag springer på massa fotbollsspelare regelbundet. Och spelar paddel mot någon och man träffar någon i olika sammanhang. Men det är jäkligt kul i alla fall. Även om vi var förbannade på varandra på planen, jag på dem och dem på mig, så skiljer ju alla på sak och person.
Mm.
Mm. De kan tycka att jag var en domare som var trevlig och bra men gjorde fel. Absolut. Och jag kan tycka att de gjorde fel men att de är sköna killar. Så att jag kan gå rak i ryggen och titta alla ögonen och ha kul med alla flesta.
Vi var lite på det här med självsäkerheten på plan förut. Alltså du har ju ett miljondollars leende där ute tycker jag. Mm. Alltså det är verkligen ett otroligt leende.
Ja, tack. Om man ska tacka för en sån grej. Men jag har ett brett leende. Jag tycker det är kul och jag, om någonting är roligt ska man visa det också. Mm. Jag tycker att det är så otroligt viktigt. Jag pratar alltid om det, kultur i företag. Vi funkar ju på det sättet att om jag ler åt dig och är på bra humör, då blir du på bra humör. Mm. Du ler också, för vi speglar varandra. Om jag är sur och arg, då blir du samma sak. Om jag sitter här butter. Och jag tror att om man skapar den kultur att folk är på bra humör och man ska visa lite känslor och vara glad, då skapar man en kultur som gör att alla blir på bättre humör. Mm. Du vet, träffar du någon i en reception som är på bra humör, då blir du själv på bra humör med ett leende till slut. Och jag ville verkligen visa att jag tyckte det var kul. För som domare fanns det tre stereotyper. Ett, att man älskar att bestraffa. Två, att man var en dålig fotbollsspelare. Och tre, att man inte får bestämma någonting hemma och att man därför blir fotbollsdomare. Mm. Och jag älskade aldrig att bestraffa. Jag tyckte det var jobbigt att bestraffa. Hellre att jag sa till någon i förväg. Och det här med att inte få bestämma hemma, nej, det stämmer inte. Jag tror att jag bestämmer 50-50 med min fru. Men
när du väl är där.
När du väl är där. Och fotbollsspelare, jag har en halv dålig fotbollsspelare var jag väl i och för sig. Men det här att du har någon människa i uniform som är på bra humör. Man blir lite överraskad, va? En domare på bra humör. Ser du en polis på gatan som verkar på bra humör och skrattar, tänker man, oj, är han eller hon på bra humör? För det kommer någonting med en uniform och en roll att man inte förväntar sig det. Och därför får man sån stor hävar när den personen istället är på bra humör.
Mm. Du, finns det fotbollsspelare som du, alltså det är väldigt tydligt då med den här jävla Champions League-finalen som du aldrig fick döma, men finns det spelare som du aldrig fick döma som du hade velat liksom hinna med?
Nej, jag hann med, det kommer ju upp nya såklart hela tiden nu, men många av dem jag dömde spelar fortfarande. Zlatan, Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé, den äldre skaran också. Så att jag var ju med så länge så han är ju med nästan alla spelare. Mm. Det finns egentligen ingen senare, men han skulle jag ha dömt. Jag träffade Maradona,
just det.
Min gamla barndomsidol som tränare, förbundskapten på Argentinas landslag. Så han fick jag träffa. Jag fick träffa Torbjörn Nilsson, min andra barndomsidol som tränare när han tränade Västra Frölunda en gång i tiden. Mm. Och i IFK Göteborg också när han var andra tränare. Så jag får träffa de här människorna. Det är ingen direkt som jag säger att han skulle ha träffat. Nej, ingen så.
Nej. Och nu när du nämner dem, det är ändå de stora namnen som du kommer upp liksom. Mm. Är det ju större fixstjärna desto större fjäder i hatten för dig?
Ja, på något sätt. Det var inte alltid fixstjärnor. Ibland kunde det vara arenor eller det kunde vara turneringar eller hur långt fram man kom i turneringen. Och det var olika. Ibland var det mycket folk som var kicken. Ibland var det liksom landslag är speciellt för då är alla från samma land. Det finns en nationalsång, det finns en stolthet. Klubblag är ju mera, man byter ut spelare år till år. Bayern München är inget tyst lag, det är ett internationellt fotbollslag som har säte till München. Men sen är spelarna från en rad olika länder. Okej, vissa tyska. Så att det fanns alltid nya kickar i det här beroende på vilken typ av match det var. Så att det var inte alltid spelare. Det är klart att första gången man träffade David Beckham, jag menar världens mest kända fotbollsspelare. Mm. En ikon, gift med en Spice Girl, med allt vad det innebär. Jag vet ju exakt vem det är. Det är klart att, inte starstruck, men när han kommer in så, fan, där är Beckham. Jag har kommit en bit. Beckham är på samma plan som jag. Det ändå är liksom en markering. Ja, men jag har kommit en bit i karriären. Sen ska han behandlas som alla andra. Frispark gäller för honom, precis som vem som helst annars.
Vad har du för favoritarena?
Nu ska jag säga Skogsvallen i Luleå, min gamla hemmaplan. Men av de internationella arenorna, Allianz Arena i München.
Okej. Okay.
Var en fantastisk arena. Den ligger en bit utanför stan. Man färgar arenan röd matchkvällen. Det är svart ute. Man ser arenan från långt. Det är som ett rymdskepp som man har satt ut där. Man går in i omklädningsrummet. Sen går man ner i en brant trapp. Och sen går man upp för trappen. Så kommer man upp. Och när du kommer upp där och tittar runt så ser du den här fantastiska arenan. Som tar 80 000 åskådare. Som ju är en fantastisk... Alltså, ljudet stannar verkligen in i arenan. Alltid utsåld. Utan undantag. Ofta med ett lag som spelar väldigt, väldigt bra fotboll. Mm. Fantastiskt ställe att komma till.
Ja, jag fattar. Du, det framkommer ju av din bok att det är liksom... Ja, men det har varit en tuff karriär liksom. Det har varit pika för din vikt och det har varit liksom fystester som nästan är omöjliga. Mm. Och det har varit korruption och fan och hans moster. Sådär. Och när du har mått piss då för att du inte har fått en match eller så, då är det ju för att du inte har fått en match eller så. Mm. Men har du i ditt liv, om du ser tillbaka på det, har du haft liksom oriktad, alltså ångest som du inte vet var den kommer ifrån så att säga?
Nej, det har jag inte. Jag har varit förskonad från det. Jag har borrat ner huvudet och kört när det har varit tufft. Mm. Och alltid haft min träning som en ventil. De här löpturerna. Hur jobbigt den har varit, vad jag än har mått. Så ut, spring, rensa skallen. Efter 45 minuter, ja, vad bra. Axlarna nere. Och så sova gott. Och det har hjälpt mig. Och framförallt när det var som tuffast under dömningen. Den här träningen. Och så hela tiden något att se fram emot. Nya matcher, nya kickar, nya uppdrag, större spelare. Viktigare matcher, mer folk, mer prestige. Matchen gäller mer pengar. Allt jag har där framför sig. Jakten på prestationskicken fanns där. Och då hade man alltid någonting att längta efter. Det var därför jag var så rädd när jag slutade. Att när jag inte har det där att jaga. Vad fan ska jag göra då? Men, mm. men det löser sig det också.
Ja, du verkar vara på en bra plats i livet.
Ja, jag är på en jättebra plats i livet. Det har varit mycket nu med boken. Och är mycket någon vecka till. Men sen så klingar det av. Och då har jag gjort den delen. Och då kan man andas lite grann. Men jag fortsätter ju att träna. Och det är viktigt för mig att få den andningshålet.
Blir det fler böcker?
Ja, det blir det.
Blir det?
Ja.
Wow. Samma grej.
Jag kan inte berätta riktigt ännu.
Nej, okej. Okay. Det var spännande.
Fick du lite nyhet? Men nej, det dök upp en sak här i jobbet med den här boken. Så det blir det.
Mm. Spännande.
Mm.
Och jag tänkte också på det att det måste vara lite... För apropå din ångest så beskriver du i din bok att du orkar liksom inte... Alltså när du går under jorden, när du... inte får döma VM och går in i faktiskt någon slags depression, låter det som... Mm. Du orkar liksom inte svara i telefon, du orkar inte svara på mejl och du liksom bara skärmar av. Mm. Men jag tänker mig att även när du mår bra så måste ju folk tjata hål i huvudet på dig om fotboll.
Mm. Så är det.
Ja.
Det är något som kommer med att man har valt att döma fotboll. Folk engagerar sig eller har synpunkter. Vad tror du om matchen? Vad hände där? Var det straff eller inte? Samtidigt så jag valde ett jobb, ett yrke, ett värv där folk brinner och engagerar för. Och hellre det. Jag tror Janne Andersson säger samma sak. Hellre ett jobb där alla lägger sig i och synpunkter än ett jobb där ingen bryr sig om vad man gör för någonting.
Mm.
Och någonstans hellre att folk kommer fram och säger, ja men den är straffen mot Halmstad 2016, hur fan tänkte du då?
Mm.
Är det någon som tycker att jag missade en straff för AIK i en match för 10 år sedan? Hellre den diskussionen än att folk inte vet vad man har gjort.
Mm.
Det är klart att ibland orkar jag inte prata fotboll, men folk är ofta snälla och trevliga och nyfikna. Och jag har förstått det, men när man träffar folk i sociala sammanhang, folk blir fascinerade. Ja, men hur är han att döma? Vad händer där? Och hur är det att döma den arenan? Och vad tycker de om honom? Och det är för att det är ingen som är på den nivån. Det är ingen som är i de rummen och kan berätta. Och någonstans när alla har ställt de här frågorna under alla år, det kanske är så att jag borde skriva en bok. Eftersom att det här är detaljer som folk inte har en aning om. För mig är det ingen konstigheter.
Mm.
Jag träffar Beckham 5-6 gånger. Jag har pratat spanska med Messi. Jag har bett Ronaldo dra åt helvete.
Mm.
Jag har sagt till Zlatan att nu får det vara nog. Men för folk som inte får veta det, som inte har en aning, där blir det intressant. Och någonstans där så får jag förståelse att folk vill prata om det.
Mm. Och nu kanske också, om du går ut på krogen, så kommer de tjata hål i huvudet på dig även om affärsidéer.
Det också. Det är någonting man får ta såklart. Ja. Kanske dyker upp någon guldkorn där över baren någon kväll. Vi får se.
Ja. Du, nu är det dags för succémomentet. Frågor du inte fått förut. Får man äta pepparkaksdeg?
Absolut, det får man definitivt göra. Jag är addicted av pepparkakor i december. Jag äter sjukt mycket och jag äter gärna deg. När min oftast fru och döttrar bakar bullar till exempel, kanelbullar, så äter jag degen. De gör klart själva bullen med pärlor och allt på och jag äter den rå. Och jag tycker det är så jäkla gott.
Blir de inte arga på dig då?
Nej, men jag skippar hellre en gräddad bulle för att äta deg. Jag kan äta mycket som helst.
Okay.
Det är sjukligt nästan.
Jag tror inte att det är bra för din mage.
Det tror inte jag heller.
Nej.
Men det är gott.
Ja. Du, säg att det finns en väldigt, väldigt bra matlagningspodd. Har du någon fråga till den? Får ställa vilken matrelaterad fråga du vill.
Oj.
Ja, den är svår.
Alltså, den är svår. Om jag ska ställa en fråga till en matlagningspodd så skulle det vara, ge mig snabbaste, enklaste receptet som verkar komplicerat och utvecklat. Så att liksom, man kan göra den här på 10 minuter, men folk tror att den här har faktiskt tagit 2 timmar. Den här genvägsmåltiden på något sätt.
Aha.
Den skulle jag gärna vilja ha.
Svinbra förslag, tack. Vi ska nämligen ha en frågepodd i Tack för maten.
Mm.
Så det där tar jag med mig.
Mm.
Hur tar du hand om dina skor?
Jag har i min lilla klädkammare så har jag skorna uppradade med skoblock i.
Ja, du har det.
Men, men det är skor som inte används mer än en gång per år som finns där. Mm. Mina vardagliga skor, de ligger ihoptryckta i en låda upp och ner och utan någon som helst skovård. De skäms jag för, de skorna nere i klädkammaren är jag stolt över.
Mm. Jag fattar. Ja, men med det Jonas så tror jag att vi är klara för idag.
Mm.
Känns det bra?
Det känns jättebra.
Eller hur? Nu fick du prata om både din fru i 20 sekunder och...
och 99,3% fotboll.
Ja,
och
det.
Lite annat blev det.
Det blev det.
Ja.
Stort tack.
Tack så mycket.
Yes, Korthuset heter alltså den mycket läsvärda boken som Jonas Eriksson står bakom. Har jag förresten nämnt att jag också har skrivit en bok, fast med titeln Törst? Alltså, det hade jag. Ja, men vad bra. Och ni som läst och skrivit till mig, stort tack för det. Jag hinner kanske inte svara på allt, men jag läser, tro mig. Missa inte Uppvärvning med Jonas Eriksson på Värvets Instagram. Och så ska jag berätta att producent var K. Birgersson och S. Markula. K. Triumf heter jag och A. Cast ger ut det hela. Vi hörs snart. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.